Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alexander Pärleros verkar ha gjort allt. Han gjorde den tuffaste utbildningen inom militären. Han har bestigit Afrikas högsta berg och varit elitsimmare. Han blev supersäljare på SBS Radio och som 22-åring tjänade han 200 000 kronor i månaden. Han startade företaget Mobilio och sålde det för miljoner. Och han har vunnit ett VM-brons i MMA. Numera driver han podcasten Framgångspodden som är en av Sveriges största poddar med 1,5 miljoner lyssningar i månaden. Och personer med stjärnstatus som Petter Stordalen, Isabella Löwengrip och Sara Larsson vill gästa honom. Han släppte nyligen sin debutbok Framgångsboken. Han har skapat Framgångsakademin och nyligen så släpptes biljetterna till hans föreläsningsturné Framgångsturnén. Men allt är inte bara framgång och rikedom. Alexander har också berättat om sin tuffa uppväxt med en pappa som övergav honom. Han har berättat att han ofta känt sig utanför i sociala sammanhang och han har blivit hånad för sin intervjustil. Hur påverkas han av andras åsikter? Varför är han besatt av framgång? Vem är egentligen Alexander Pärleros? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Alex.
Tjena, gud vad bra du är på att läsa.
Tycker du det?
Ja, alltså om jag hade läst in det där, då hade jag ju läst fel lätt på 3 ställen i alla fall.
Jag kanske gjorde det lite innan, nu har jag övat flera gånger.
Jo men ändå, alltså, det är bra jobbat.
Och sen har jag så tajta byxor på mig så jag känner att jag får liksom ingen luft. Så jag hoppas att jag inte hörde.
Ja,
men tack så mycket.
Du har gjort det här en del också, du är van. Men det är bra jobbat alltså.
Tack snälla. Hur mår du?
Nej, men det är bara bra. Jag ska hälsa så mycket från Ida.
Hälsa tillbaka. Precis, hon har ju varit med på den tidigare om jag vill lyssna på hennes
avsnitt. Hon tyckte det var jättekul. Hon tyckte att du var påläst och att du gjorde det riktigt, riktigt bra. Ställde massa frågor som hon inte hade fått annars. Så hon tyckte det var superkul att vara med. Det är nog den podden hon har tyckt varit roligast att vara med i, tror jag.
Oj, vad gud vad du la ribban högt nu, kände jag. Jag ska försöka leverera samma sak till dig.
Nej, men det är bara vad hon har sagt. Ja. Sen så behöver inte jag tycka likadant.
Nej, alltså. Förhoppningsvis då kanske. Om vi har tur.
Förhoppningsvis, verkligen. Nej, men det är kul att vara här i alla fall. Mm. Det är roligt.
När klev du upp i morse?
Jag klev upp vid kanske 5:40 kanske där någonstans.
Ja.
Jag har ju inte samma struktur längre nu när jag är far som jag hade när jag styrde allting helt själv innan. Då ville jag gå upp innan 5. Oftast gjorde jag det också. 4:40 kanske jag vaknade i snitt. Mm. Och nu är det tufft att ligga där. Alltså effektiviteten har jag absolut gått ner sen jag blev förälder. Alltså det är jättemånga som säger att man blir mer effektiv när man blir förälder.
Ja,
det måste ju varit de som är extremt oeffektiva innan. Och bara kolla på Netflix och spelar Candy Crush på telefonen och sånt där. Min effektivitet har rasat. Och det är bara, det är ganska enkelt. Det är bara för att det går inte att vara effektiv med barn. Varför? Nej. Jo, för att du vet aldrig när du blir avbruten och när du behövs och vad som ska göras. Och varje gång man blir avbruten så kan det ta typ 10 minuter, en kvart till man kommer in allt igen. Att vara effektiv handlar om att man ska kunna hålla fokus under en längre tid på någonting. Mm. Och det går absolut inte. Det kan ju bara vara att även att jag är borta någon annanstans och säger, nu måste vi hända det här, nu behöver du komma hem för jag ska göra det här. Alltså det är så här.
Mm. Nej. Jag tänker, jag tror att det folk menar med att bli effektivare, det är nog när man kommer upp till förskoleåldern. Min dotter har precis börjat förskolan och nu har jag lyckats gå ifrån det ni är med Elvis. Att man är hemma och han är liten och han behöver allting. Nu kan jag lämna henne och sen har jag fokuserade timmar på jobbet. Då kan man vara effektiv igen. Men där du är nu, det är ju bara kaos.
Ja, men det är betydligt svårare i alla fall. Så ja. Kort och gott, 5:40, 5:30 gick jag upp. Men jag kan lika gärna gå upp i 4:30 till 8. Så att allt beror ju på vem som har hand om natten. Vi har hand om varannan natt, jag och Ida. Och då kan det ju vara så att, nej men vaknar han 3-4 gånger på natt. Nej men då är det jättesvårt för mig att vara uppe 5. Då, om han går upp 5, går jag upp 5. Går han upp 7, då är jag bara glad att jag får gå upp 7. Liksom.
Ja. Men hur påverkar det då att så här, du inte längre kan styra och lägga upp ditt liv så som du vill? För av det jag har läst om dig, jag har liksom så här indoktrinerat mig själv med Alexander Perleros och googlat sönder dig den senaste tiden för att så här förstå och behöva, okej, vem är Alex? Vad tänker jag om dig? För att, okej, nu blir det en lång utläggning här. Första gången som jag hörde talas om ditt namn, det var säkert... det var långt innan du blev tillsammans med Ida. Det var så här, någon Stureplansprofil, Alexander Perleros och lite nattklubb eller någonting sånt. Jag var ny i Stockholm. Men du var ändå någon slags profil som var liksom den, jag som kom från landet som flyttade in och bara, ja men det där är typ en innekille så.
Och sen så det är en innekille.
Det är en innekille
här i Stockholm.
Precis.
Den där i Stockholm, ja. Han är en nattklubb. Ja. Exakt. Den där innekillen.
Ja, tyst nu. Utläggningen fortsätter. Men, och då, så här, då var det ändå så här, den här bilden som jag har haft av dig och som man ser är i media, av alla de här intervjuerna så är det så här, fenomenet Alexander Perleros, framgångssagan och sen är tråden på Flashback. Är Alexander Perleros en riktig person? Är du en riktig person?
Nej, jag är en rymdvarelse.
Jaha. Nej, men förstår du, det är så här, du har liksom lyckats bygga upp myten om dig själv på ett sjukt sätt.
Ja.
Förstår du vad jag menar med det?
Ja, men jag förstår skämt åsida, jag förstår vad du menar. Och det har väl, jag tror att allting grundar sig i att vi säger så här, jag har inte brytt mig alls om att bygga upp myten av mig själv. Jag har inte lagt någon typ av strategi. Hur ska jag göra så att folk tycker det här eller tänker det här.
Mm.
Jag har liksom några grundvärderingar som jag försöker göra i allting. Det första är att jag ska vara schysst. Alltså jag ska inte göra någonting som jag inte kan stå för, någonting som jag inte tycker är schysst. Jag skulle exempelvis inte aldrig någonsin involvera mig i cigarettförsäljning om jag skulle kunna tjäna jättemycket pengar eller alkohol eller någonting som är dåligt för andra människor, som jag sa, det försämrar deras val eller deras liv. Och jag är inte för heller att slänga skit på folk, att jag sågar andra för att höja mig själv. Det tycker jag finns ganska många som håller på med det. Så att jag är inte för liksom att kort och gott göra illa andra människor eller såga eller göra folk ledsna. Dock någonting som jag är väldigt liksom, stark på och tycker, det är att man ska säga vad man tycker och tänker. Man ska inte bara vara en sån här snälla Jesus som vänder andra sidan mot hela tiden och säger att allt är superbra och man sitter fast på korset och man drar det där att jag läste att han sa, det låter så här, jag förlåter dem för de visste inte bättre. Och det är en väldigt fin grej. Och förlåtelse är ju extremt viktigt. Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med. Men jag tycker att man kan säga att det här är helt fel. Den där personen gör helt fel. Och man ska också kunna säga ifrån.
Mm.
Men till det där är det nästa fas i mig själv. Att jag ska bli ännu bättre på förlåtelse. För att är det så att man går och är irriterad på personer som jag också har varit. Alltså alltid är det 2-3 personer som man är irriterad på.
Mm.
Och om det hade varit stenålder så kanske man hade tagit en så här hubbaklubba med spik och slagit den i hjärnan på dem.
Du har varit så pass irriterad?
Nej, men om det hade varit att man gjorde det så kanske man hade gjort det.
Ja.
Bara varannan person går runt med en hubbaklubba så slår man bara i skallen på dem man inte gillar. Då kanske man hade dragit på 2-3 pers i huvudet bara så här.
Mm.
Om det var liksom kulturen.
Är det några specifika du skulle dra en klubba i huvudet på?
Just nu så har jag nog inte... Nej, men just nu är det ganska lugnt. Och det är just också för att jag jobbar med förlåtelse.
Mm.
För att det... om jag går irriterad på en person så är det mest bara jag som drabbas av det. Den här personen kanske inte ens vet att jag är irriterad på den. Och framförallt, den bryr sig inte ett skit. Och om jag bara då går irriterad på folk... Det kan vara många som jag har träffat i Framgångspodden. De kan ju ta bara en person som jag hade nyligen som blev våldtagen när hon var 5 år första gången. Och sen blev hon våldtagen väldigt, väldigt mycket. Hon har ju levt i stort sett hela sitt liv, runt till 57 år, i skam och i ett stort hat och irritation och sådär. Men sen när 57 så hittade hon Jesus, hon hittade Gud. Hon började jobba väldigt starkt med förlåtelse. Och någonstans där kände hon att hon blev fri. Men då var det ändå kanske 30 år hon inte hade blivit våldtagen.
Mm.
Men hon levde i det hatet 30 år. Och det där är någonting som jag tror att man får ett mycket bättre liv av själv. Om det är så att man kan acceptera en förlåtelse. Och kanske tänka så här, som det står att Jesus tänkte på korset. Nej, men den här personen, förlåt den, för den visste inte bättre. Den visste inte bättre. Fast jag korsfäst nu så vet de uppenbarligen inte bättre. Jag förlåter dem. Det är väldigt starkt att göra det. Och framförallt så kan man bli fri själv. Så det är någonting som jag försöker jobba med. Så att i dagens läge finns det ingen... Jag skulle slagit i huvudet med en hubbaklubba med spiker.
Nej. Men är du religiös? Så att du också har Jesus?
Nej.
Eller religion i ditt liv?
Nej, tyvärr inte. Men jag är lite sugen på att kanske bli det.
Mm.
Det var en som skrev till mig häromdagen och sa att de hade en träff... En sån här kristen träff där de skulle prata om Gud och allt sånt. Och jag blev lite så här sugen att... Jag blev lite sugen att gå, sen gjorde jag inte det. Det var en random person som skrev på min Instagram bara. Men jag tror att jag skulle må bra av att varje söndag kanske gå till kyrkan. Komma ner i varv. Tänka på någonting och känna att det finns en inre kraft. En yttre kraft. Och sen även att man visar tacksamhet för saker. För väldigt mycket i religionerna är att man ska visa tacksamhet för saker. Man kanske ber en bordsbön, man tackar för det man har idag, man tackar för maten. Och mycket av det lever jag i.
Mm.
Men jag tror det kanske inte på en specifik gud eller liksom tror att man har tagit en fisk och gjort den till 1000 fiskar för 2000 år sedan. Den har jag lite svår att köpa och flytta hav. Men jag är väldigt intresserad av att börja tro på det och komma in i det. Så det är inte alls omöjligt att om 5 år så kanske jag är där. Jag ser det också som en utvecklingsfas. Att jag skulle vilja komma dit. Men sen så är jag tyvärr just nu en väldigt stark realist. Att jag vill ha bevis på att spöken finns, på att anda finns, på att det är någon som svävar i rummet. Mm. Och då tänker jag direkt att nej, men det finns kameror exakt överallt. Om jag vore ett spöke och flög runt i ett rum, skulle jag då göra att det knastra lite i dörren eller kanske öppna en dörr? Hade inte jag gjort något annat då? Hade inte jag gjort så här, skrivit konkreta brev eller något? Eller gjort något totalt helt annat än att bara knastra runt på en vind?
Vilken intressant tanke.
Ja, och då blir det lite svårt för mig att tro att det är spöken på vinden.
Mm.
Eller själar, eller de flyger runt och de finns i, det kommer en fågel och där var samma själ. Men jag är intresserad av att gå dit.
Men någonting som jag slogs av när du sa att du skulle vilja bli religiös. Så kan man bestämma sig att man vill bli religiös? För jag, bara om jag tänker så här spontant, är det inte så att man ska bli frälst eller att Jesus ska hitta en på något sätt? Att man, du vet, att det ska komma till en. Att man själv inte bara kan säga ja, men nu är jag religiös, punkt. Förstår du vad jag menar? Alltså, det måste komma till en. Eller har jag missförstått någonting?
Nej, jag vet inte om du har missförstått något. Det finns väl vad allt är väl rätt och
det är i och för sig sant. Det är sant.
Men jag tror väl på det här istället. Man kan ta den här... Det du pratar om lite nu, det är känsla till handling.
Mm.
Att det kommer en gud eller någonting frälser. Man känner det. Oh, nu är jag liksom en svåger till Gud. Nu är jag med i gänget. Men jag tror lite grann på tvärtom. Alltså att man kan skapa en handling och sen få en känsla. Om jag är sur på dig exempelvis.
Mm.
Och du och jag hänger mycket och sen är jag sur på dig. Då kanske inte jag skulle vara sugen att ge dig en kram.
Nej.
Och jag kanske inte skulle vara det på flera dagar eller någon vecka. Men är det så att jag börjar med att ge dig en kram, då har man skapat handlingen först. Då kommer jag, nu var det här, nu är jag inte sur längre.
Just det.
Och så kan det vara med Ida också, att vi har ett gräl eller ett tjafs eller någonting. Och sen så blir jag så här, jag bara, fuck you. Mm. Nu är jag aslack och jag kommer lack i tre dagar. Och jag är absolut inte sugen att ge en kram. Men om jag börjar med då istället, för min känsla är där, börjar med en kram så kommer den positiva känslan efteråt. Jag tror att det kan vara lite samma sak här. Om jag börjar med att gå in och se att det är någonting som gör att mänskligheten ändå har kommit dit den är. Och det är helt otroligt att allt som det är. Och hur stor är rymden? Det måste finnas någon typ av kraft. Så börja med det och gå in med den inställningen. Och efter ett tag så är jag troende.
Mm.
Då har känslan kommit att det här du har gått in i nu är rätt. Och varför jag kan tänka mig att göra det, för att jag tycker att det finns mycket positiva delar i det. Det är dels för att man blir ännu mer tacksam till saken. Jag skulle jättegärna vilja nu när Elvis växer upp be en bordsbön. Och göra så att han också ber en bordsbön varje dag. Och kanske någonting innan han ska sova. För det är ju mycket av det som jag är inne i nu också. Att man tänker på något positivt som har hänt under dagen, som man är tacksam för, något som har sett fram emot morgondagen, någonting man har lärt sig under dagen.
Mm.
Och då lär han sig att visa tacksamhet till livet. Och det är det här livet som man vet nu i alla fall att han ska få. Och då är det bra att han visar uppskattning. Och sen samma sak också, att om man har en stark tro, då tror jag att man inte är lika rädd för döden. Då tror jag att man kan ta livet lite grann med ro, för man vet att det kommer komma någonting fint efteråt.
Är du rädd för döden?
Jo. Det är nog. Jag har stor respekt för den i alla fall. Och jag kan tänka det ibland att jag skulle inte bli förvånad om man skulle få något typ av så här cancerbesked. Att det här var det. Och det skulle jag tycka var så tråkigt. Och jag kan också tycka det är tråkigt att man kommer lämna allting och allting som är just nu kommer att ta slut.
Mm.
Det tycker jag också är tråkigt att sista gången Elvis gör något så kan det vara sista gången han någonsin gör det. Eller sista gången...
Åh gud vad hemskt.
Sista gången han läste en fin dikt om det igår. Som Ida visade för mig. Alltså att sista gången du tar upp han i en famn.
Jag tänkte liten, precis vet på
man att det här, man vet inte själv att det är sista gången, men det är sista gången. Det är sista gången på mycket. Sen flyttar han ut och vill inte ha lika mycket kontakt. Och det är sista gången man hade den relation man hade innan. Och, sen, och det är sista gången någonsin som det sker.
Mm.
Ja.
Det är fruktansvärt, den där dikten. Jag har också läst den, jag skickade den till man. Och jag börjar typ gråta nu när jag tänker på att Edith ska... Det här kommer ju ske. Hon kommer inte alltid vara ett år. Och
det
bara
sker
så här,
hela tiden.
Jag vet, och det är fruktansvärt.
Och det har redan skett.
Det
har redan skett. Det är fortfarande skillnad på...
Ja.
Edith, hon är... Hur gammal är hon nu?
15 månader.
15, ja. Elvis är 5,5.
Mm.
Det är ju saker som Elvis gör... nu som Edith aldrig någonsin kommer göra igen.
Mm.
Och så som vi är inne nu som har redan varit för er.
Precis. Det är därför folk skaffar fler barn till slut. För man märker att så här, det här är sista. Åh, nu måste du få det här igen. En gång till. En gång
säkert.
Till. Men du nämnde det så här bara när du och Ida bråkar. Eller så där. Hur upplever du att relationen har påverkats av att få barn? Alltså din och Idas relation. För det är ju en väldigt stor grej som kommer när det kommer in en liten bebis. Man är inte huvudpersonen längre.
Nej, jag tycker att den har blivit bättre. För att vi har någonting att dela ihop.
Mm.
Och vi har blivit betydligt mer generösa också. Det är någonting som vi har gått in med 2019. Och det har jag verkligen märkt att båda har tagit i beaktande. Att vi är... betydligt mer generösa nu än vi var innan.
På vilket sätt?
Nej, men jag kan dra en grej som hände häromdagen. Då hade ju vi kör varannan natt hela tiden. Han vaknade 2-3 gånger på natt. Vilket gör att man kan bli trött. Ibland är man inte det, men man kan också bli det när man har natten. Och då tycker man det är rätt skönt att sova ut dagen efter. Då hade jag tagit en natt, men så märkte att Ida var fortfarande trött. För hon har ganska mycket jobb och grejer nu.
Mm.
Jag märkte att hon är trött idag fast hon har haft sin natt. Så då sa jag, men jag kan ta en natt till, om du vill. Så tar jag 2 nätter. Och då kände jag först när jag tänkte på tanken, jag kanske ska göra det för jag såg att hon var trött. Och sen blir det så här, det första är den här egotanken själv. Ja, men du, då missar ju du en natt. Du har redan tagit en. Ska du ta en till nu? Men då kommer den här min andra tanke in då, som jag försöker leva lite mer efter, att jag ska vara generös. Och efter den så kände jag att nej, men det är klart jag ska göra det. Och då sa jag, men du, jag tar den här natten. Och då blev hon jätteglad och då kändes det väldigt bra för mig. Och jag tror att ger man hela tiden utan att ha avsikt att få, så kommer man få mer tillbaka också.
Hur har du kommit till den insikten?
Det är mycket poddintervjuer.
Jag tänkte, för det var en av mina frågor, att så här, har, när du har träffat de här extremt framgångsrika människorna nu i flera år, varje vecka och flera gånger.
Det har ju du också gjort, Fia.
Jo, absolut, det har jag. Ja, alltså, jag kan berätta hur mycket som helst, hur mycket jag har fått av allting jag har. Men nu är det du. Men så här, hur mycket har inte det gjort för dig och ditt liv och din utveckling?
Ja, men verkligen jättemycket. Mycket av det som jag är ju från alla intervjuerna och insikterna man har fått. Och så här, ja, allt möjligt. Släppte ett avsnitt här om veckan, när vi sitter och spelar in det här i alla fall.
Mm.
Om en person som förlorade 15 miljoner på spel. Han heter Lukas Betting, eller han heter inte det, han går en hemlig identitet. Han har lurat så här 30 personer på de här pengarna.
Mm.
Angett sig för att hålla på med investeringar. Så att han, det är inte så att man undrar det direkt, hur kan de ge dig 500 000? En gav han 2,9 miljoner.
Bara rakt av?
Ja, men han var en jävligt skicklig säljare. Och han sa då att nej, men han hjälper dem med investeringar. Att du kommer vara garanterad 10-20% avkastning på det här. Så ger du mig 100 000 så... Och jag kan max ta emot 100 000 av dig. För det här är en riktigt säker investering, men jag vill hjälpa dig med det här. Och då säger de, ja men 200 000, där går det lösa på 200. Ah, jo, vi kanske kan lösa 200. Och sen så tog han pengarna och bara spelade bort allting. Och han försökt att begå självmord flera gånger. Och förlorat sina barn, han har inte träffat dem på 6 månader. Han är anmäld och ja, kanske får sitta i fängelse. Och varit så här. En jättetuff historia, bor på hemlig ort och allt. Men han är i det där just nu.
Mm.
Och det är klart att när man... där vill jag göra ett statement också mot alltså folk som är spelberoende och vad spelbranschen har gjort med de människorna. Så det är klart att ta ett sånt fall exempelvis, och det påverkar mig jättestarkt. Hur en person som är nere i allt idag och exakt vad man kan förlora, då får det att man visar ännu mer tacksamhet till det man har idag. Så jag tycker också, jag är inte lika intresserad att träffa en massa miljardärer längre och höra på deras resa. Det tycker inte jag. Ofta så är det att de personerna inte kommit så långt med medvetande faktiskt. Också för att de har blivit påverkade av pengarna. I början när jag lanserade podden så var det väldigt mycket miljardärer.
Mm.
Men nu... är det betydligt färre.
Och hade det att göra med vad du själv var någonstans i livet, att du var väldigt imponerad eller inspirerad av dem då, och att du själv liksom, du valde dem av en anledning så att säga, för att det var det du var intresserad av då på ett annat sätt?
Ja, alltså jag var ju som jag skulle säga alla andra, övergripande del av alla andra i alla fall, att man, ju mer pengar man har, ju mer framgångsrik är man. Så det var ju, ja. Det var väl så typ, och då blir det ju så att ju mer pengar man har, ju mer vill jag ha inte podden typ.
Mm.
Nu är det ju en helt annan, det är ju en helt annan kategori av människor som är idag. Jag kan ju ha med Skogsmunken, Björn Attic och Lindenblad, eller filosofer, mycket forskare har jag med, för det tycker jag är väldigt intressant och ger dem mycket tillbaka.
Vad får du för respons från lyssnarna? Vill de ha miljardärerna och de här som är uppenbart framgångsrika, alltså i pengar, om man läser dem och startar företag och är så rika? Eller vill de också ha de personer som du väljer nu?
Jag frågar ganska mycket lyssnarna vad de vill ha för någonting. Men sen kollar jag också på statistik, vilka avsnitt som går bäst och så. Men jag tror att lyssnarna har också utvecklats med mig.
Mm.
Många som har lyssnat på ganska mycket avsnitt, och då har de också ändrat bild. Men det är klart att det är ju fortfarande, miljardärer är ju väldigt intressant, framförallt vissa specifika. Random miljardärer är oftast inte intressant. Men om det är specifika, om det skulle vara exempelvis någon så här Spotify-grundare eller ja, om jag skulle få hit Mark Zuckerberg, det är självklart varit häftigt, eller några ja, grundare, kanske Niklas Zennström från Skype eller någon sådär, alltså någon riktig high roller sådär. Det är klart att de kommer ju dra mycket lyssnare för att det är så här lite hemligt, lite exotiskt, lite annorlunda.
Mm.
Men det, mycket av allting som du nämnde också har kommit till. Ta framgångsboken som kom. Så är ju det den är byggd på framförallt alla andra. För att det är de som säger de absolut vettigaste metoderna, bästa nycklarna, och även i framgångsturnén som är nu, så är det ju, den är ju byggd på de absolut bästa metoderna, tipsen och råden från, ja, det absolut bästa contentet från, från podden som jag liksom har byggt en show på och kör i, ja, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Falun.
Bra. Kul med Dalarna också.
Mm.
Min hemplan.
Ja, exakt.
Men om vi går tillbaka lite till det jag sa, så här, bilden av Alexander Pärleros, som jag får prata om dig i tredje person. Den, så här, vad är den vanligaste fördomen om dig?
Ja, vad är den vanligaste fördomen?
Så här då, känner du att...
Ja, det borde du veta. Du har ju googlat lite.
Ja,
kan inte du
precis
berätta den vanligaste fördomen?
Ja, och jag pratade med en person som hon sa så här... Ja, men det är för bra för att vara sant. Hon bara, han måste ha hittat på hälften. För vem kan göra så, som det här med bestiga berg och starta företag och tjäna massa pengar och så sälja. Och så när jag läste alla de här intervjuerna så är det ju väldigt mycket som är så här coola stories. En så här, ja, men jag gick in på McDonald's och sa att jag jobbar dubbelt så snabbt som alla andra. Ja. Så därför fick jag jobbet som 14-åring. Eller jag hade ingen kostym och så ringde de och sa att du ska på intervju imorgon. Och jag var tvungen att köpa en kostym på Åhléns för 5 000. Och så lämnade jag tillbaka den för jag hade inte råd och fick gå på ringen istället. Eller jag tog den tuffaste militära utbildningen och där så satt vi på botten. Alltså det är så coola stories hela tiden.
Ja, men det är, och jag har ju sånt i mitt liv konstant hela tiden. Och det gör jag ju även än idag. Och det är för att jag försöker hela tiden att utveckla mig själv och göra något helt annorlunda än vad jag själv inte har gjort. Och det är bara för min utveckling. Mm. Och är jag rädd för något så måste jag göra det. Så att de flesta som andra kommer på som är lite så, ah, det där kan jag inte göra. Då, jag får också den tanken, ah, det där kan jag inte göra. Men sen kom mitt andra in, jo, det där måste du göra.
Mm.
Och, så jag har ju extremt många sådana. Exempelvis igår bara, det här är ju en pytteliten grej för mig just nu. Men för många kanske det hade varit en ganska big grej. Det var att jag skulle göra naglarna igen.
Mm.
Och då ville jag göra dem väldigt fina nu. Gör något helt annorlunda än vad jag har gjort. Sen så skulle jag kunna göra säkert göra mer flippat. Men då har jag ju på min väns, mina, de här två naglarna. Är det, vad heter de här två fingrarna? Lillfingret och...
Ringfinger.
Ringfinger. Då har jag ju vanligt guldglitter. Den i mitten har jag så här guldfolie på.
Mm.
Sen så har jag I som är Ida. Och sen så har jag guld igen. Och sen på mitt andra finger har jag E som är Elvis och guldfolie och lite sånt. Och,
fina.
Ja, superfina. Och för att någon skulle kunna göra så här som kille så skulle det skulle krävas väldigt mycket mod. Det skulle vara någonting som de flesta, säkert 99% aldrig i livet, det är för läskigt, det är för konstigt, vad ska folk tycka och tänka och allt sånt där. Mycket av de barriärerna har jag gått ifrån.
Mm.
Och allting som jag gör, det slängs i mitt paket, i min ryggsäck här bak. Vilket gör att kommer det någonting framför mig så tycker inte jag det där lika svårt, tufft eller läskigt. Men, och det här är ju ingen big issue för mig alls överhuvudtaget.
Att göra naglarna?
Nej.
Nej,
nu är det inte det. För ett år sedan var det. Då var det någonting som jag kände så här, ah, det där är jätteläskigt. Så nu är jag ju mer ute efter nästa grej som jag ska göra. Som jag själv tycker så här, ah, det där är väldigt, väldigt tufft.
Vad är det för något då?
Jag har ett förslag som jag har tänkt på bara. Men jag kommer ställa ut frågan till följarna.
Ska du färga håret i någon cool färg?
Nej, det är nog inte...
Det är inget sånt?
Nej, men jag har en sak som jag vet så att det här skulle jag tycka själv var ganska jobbigt. Och jag skulle vilja köra på det tills jag inte tycker det är jobbigt längre. Det är om jag skulle gå runt med helt knallrött läppstift.
Ja, det skulle vara sjukt roligt.
Det är någonting jag själv säger så här, aldrig i livet att jag skulle vilja göra. Tänk alla som kommer kolla på mig och undra vad fan har han gått för långt och sådär. Men man vet ju det att det finns ju dock en dag då folk inte kommer bry sig längre.
Mm.
Och jag skulle eventuellt vilja köra på så länge till den dagen där jag inte själv, eller folk kanske bryr sig men jag inte bryr mig. Nu kan jag ju gå på gymmet och jag kan ha knallröda naglar. Jag vet att folk kollar, men jag ser inte längre att folk kollar för att jag bryr mig inte längre alls uttaget. Men jag är ute efter sådana utmaningar. Men sen kan det vara att gå in och slåss i en bur eller att jag ska bestiga ett stort berg eller att jag ska ändra. Men jag är ute efter att göra lite saker som jag är lite obekväm i.
Vad kommer det? Är det någon typ av bekräftelsebehov? Att så här, För jag fick en insikt för kanske ett år sedan. För jag har, om man pratar om bekräftelsebehov, så har jag haft en ganska så här, okej, vad är ett bekräftelsebehov? Ja, men det är typ att man vill att folk ska tycka att man är snygg. Eller att det är att man vill att man ska prestera på topp. Att man ska bara ha högsta betyg i skolan. Eller att man ska vara perfekt i alla områden. Perfekta mamman, dottern, partnern på jobbet. Allting ska vara perfekt. Alltså det är de uppenbara bekräftelsebehoven. Men sen var det en som sa till mig att, ja men Fia, ditt självklara bekräftelsebehov ser som du inte ser själv, det är ju att du alltid tar hand om alla andra och sätter dig själv längst ner, och så ska du liksom rädda och ta hand om folk, för då får jag bekräftelse. Och det liksom fick mig så här, dels var det så skönt, för att jag har aldrig känt att jag har passat in i de här mallarna som jag nämnde tidigare, utan att, men gud, det är helt sant. Jag gör ju allt för alla andra, har gjort det hela mitt liv. För att då känner jag att jag duger, att jag är bra och jag får bekräftelse. Och då, det har hjälpt mig att inse att så här, gud, bekräftelsebehov är ju så mycket bredare än det, de här som vi pratar om, som folk tänker på. Liksom, ja, tankar på det här. Har du, vad är ditt bekräftelsebehov?
Men jag har ju inte bekräftelsebehov på de här grejerna. Allting Nej. Jag gör är bara för att utmana mig själv. Exempelvis när jag gick och slog sig en bur i MMA. För att så var det jätteläskigt att man går in två stycken och ska slåss. Så det var ingenting som jag såg som något typ av mål att lägga upp på min Instagram eller lägga upp i något flöde. Det var ju mer bara för att det var extremt, extremt läskigt.
Men en fråga på det då. Förlåt att jag avbryter. Men är inte det en typ av bekräftelse i och med att du gör det? Det är läskigt och så. Du utvecklas av det för det är läskigt och så. Men i och med att du också... folk får ju veta det, de tycker att du är cool och annorlunda och häftig, och Alexander, han vågar. Du får ju massa bekräftelse i och med alla de här grejerna.
Nej,
nej.
Så är det inte.
Vad är ditt bekräftelsebehov då?
Nej, men om jag tar till den så är det ju inte så. Och det är bara för att det är så stort att gå in i en bur och det är en person som går ur. Att man skiter fullständigt fan i att man ska kunna berätta någon story. Du kan bli knockad, du kan bli dödad, du kan knäcka näsan, så som jag också har gjort i en annan grej. Jag knäckte näsan 3 gånger. De grejerna bryr man sig inte om.
Men jag tänker inte specifikt på buren, utan bara det här, om vi liksom tar ett steg upp och bara så här, Alexander, han gör så många coola saker hela tiden. Det här med att du vill utmana dig själv, du vill krossa fördomar.
Jag tror att det är lite grann så här att det har ingenting med att jag ska berätta för folk eller följa allt, och det är det säkert som har varit en av mina framgångar, att jag gör det jag vill oavsett vad folk tycker och tänker, oavsett vad behovet är. Alltså när jag gick och, som du pratade om, när jag sökte jobb på McDonald's och skrev att jag jobbar för 2, det fanns ju inget syfte med det. När jag gick och var 7 år gammal och gick med min klasslista och knackade dörr på alla, för jag hade inga kompisar dit jag flyttade på, och knackade dörr och sa, hej, jag heter Alexander, jag undrar om Emil är hemma, för att jag är ny här och tänkte kolla om vi ska leka, när jag var 8 år gammal och gick runt till 10-15 olika adresser och bara knackade dörr. Det är ingenting med det att göra. Nej. Och jag tror som sagt att det är det som är, jag tror att snarare kan vara tvärtom. Om jag skulle tänka hela tiden vad folk skulle tycka om det jag gör, så skulle jag inte våga göra det.
Just det.
För att jag gör saker som också kan bli väldigt fel, eller kan gå fel, eller kan uppfattas fel. Så jag tror att jag är nog totalt tvärtom. Jag bryr mig inte alls om vad folk tycker och tänker, men jag måste följa mina riktvärden. Jag gör det bara för min egen skull. Och mina riktvärden är att jag måste göra saker som är schyssta. Jag får inte skada eller såra någon annan person. Och sen så i det här att nej, men jag ska utveckla mig själv hela tiden. Så något bekräftelsebehov... Jag har inte startat podden för att den ska vare sig bli stor eller jag ska tjäna pengar på den. Nu är den ju stor och jag tjänar jättemycket pengar på den. Det har bara varit för min egen utveckling. Att jag vill träffa Anders Hansen, hjärnforskare, och lära mig mer om hjärnan så att jag blir en bättre person. Och de få lyssnarna jag har vill jag skapa så bra content som möjligt, och jag vill skapa så bra stund som möjligt för Anders Hansen när han har kommit hit och lagt sin dyrbara tid på att göra det. Så det har ju varit så här mina riktvärden. Så jag tror nog att jag är nog ännu mer tvärtom. Att om jag skulle bry mig om vad andra tycker och tänker, då skulle jag inte våga att göra ens 10% av det jag har gjort.
Intressant.
För att då hade jag tänkt hela tiden, vad ska den tycka, vad ska den tycka, vad ska den tycka, vad ska den tycka med naglarna, och vad ska den tycka med det, tänk om jag, tänk så, sådär hela tiden. Och då hade jag blivit instängd, tror jag.
Men har det här alltid varit, för det låter som att du har en väldigt stark självkänsla då. Att du står väldigt stadigt i så här, det här är jag, jag är den jag är, oavsett om utifrån försöker påverka mig eller håna mig eller de är inte snälla, att du liksom ändå står stadigt i vem du är.
Ja, det känner jag. Och jag går ju min egen väg oftast.
Mm.
Och den är ofta emot andras väg. Och jag vill oftast gå en egen väg. Sen ibland så kan våra vägar mötas. Och det är ju för att den andra vägen råkar gå över min väg också.
Mm.
Och jag är nästan tvärtom. Jag har ju varit eventuellt emot att skaffa barn. Och det är anledningen till det. Det är för att alla pratar om att man ska skaffa barn. Då blir jag tvärtom. Mm. Då blir jag så här, okej, men om alla pratar om att man ska, det är så himla positivt, fint och allting. Varför ser jag så himla mycket trötta mammor och pappor som ser ut som vrak, som går runt med sina barnvagnar? Är de lyckligare nu än innan? Om det är så att det är så himla underbart, fint och härligt, varför tar det slut 2 år efter 50% av alla förhållanden när man skaffar barn?
Mm.
Då blir jag mer ifrågasättande. Kommer mitt liv bli bättre av det här? Så jag har ju mer en sån inställning att okej, vad är alla andra gör? Vad är det här? Och extremt kritisk till allting. Alltså jag är inte den som köper något bara för att saker är. Då blir jag med så, men varför är det så? Ställer frågan varför ganska mycket. Och sen så, om inte... Jag kan vara ganska svår att övertyga, för att om jag tror på något annat, då kör jag på det oavsett vad folk tycker och tänker och kan komma med. Sen är jag ju bra på att argumentera också, vilket gör att jag har en förmåga att få igenom det mesta jag vill.
Men det är ju en fin balansgång där. Du säger att du vill inte såra människor och du vill vara snäll och liksom schysst och göra liksom så att människor har det bra. Och samtidigt gå helt på din egen väg, ha starka åsikter, berätta dem, säga emot eller bara säga nej, men nu har jag bestämt mig för det här. Alltså det är en fin balansgång, så att inte någon blir kränkt eller så här, ja men Alex, det här tycker jag. Nej. Alltså förstår du vad jag menar, att det är ju två grejer som är bra på varsitt sätt, men sen om de ibland krockar ibland eller upplever du liksom att det är så här,
jag går inte ut med så här starka åsikter eller sågar folk eller gör det. Så jag försöker ju vara vänlig och snäll hela tiden. Och det är nog något som de flesta skulle säga, att jag är ganska schysst. Sådär. Sen så kan jag ju vara väldigt tuff i förhandlingar eller när det gäller business och sånt. Då kan jag vara jäkligt svår för de som är på andra sidan i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Så det är väl,
Men i relationen då? För det kan jag uppleva med min man. vi är extremt olika som personer i grunden. Om man går på de här färgerna så är han en väldigt blå och grön person. Jag är väl grön och gul snarare. Han har också rött i sig. Så att vi är så här, säger han, ja men det här är snyggt. Och bara, nej då tycker jag att det där är fint. Eller i vardagliga grejer så har man så här grundläggande. Den spontana liksom, grejen som vi tänker på är alltid olika. Sen kan vi mötas. Men vi har ju olika hur man så här, ja men ser inte du att det här är på det här sättet? Han bara, men hur kan du inte se att det är på det här sättet? Och då kan jag uppleva ibland att så här, ja, men utgångspunkten är alltid olika och så får man jobba utifrån det. Förstår du? Men jag säger att det är så här, i relationen när man är så olika, eller om man är väldigt dominant, är du röd då?
Ja.
Lite röd?
Ja, men jag är nog röd och röd och gul tror jag.
Ja. Men hur påverkas det då om du till exempel, ja men du och Ida, ni är ganska olika som människor, antar jag.
Ja.
Hur liksom,
ja.
Hur kan ni balansera kring?
Ja, men för att det är inte heller så att jag ska bestämma allt. Så är det absolut inte.
Nej.
Att jag, de som är bättre än mig på saker, de får alltså, jättegärna bestämma. Alltså, jag har absolut inget behov av att bestämma något. Så, men jag tycker det är till och med skönt att absolut inte, alltså, verkligen inte göra det. Och nu har jag förstått kraften sen, framförallt 2 år tillbaka, vikten av att ha duktigt folk runt omkring.
Mm.
Så de sakerna som jag är inne i, nej men där är ju, men sen har jag har 10 personer runt omkring mig som jag jobbar med dagligen, som är på alla olika typer av områden.
Mm.
Sen så har jag ju flera bolag som är involverade också, där vi har massa folk som är bäst på det de gör. Så, och med Idas fall så är det ju, jag tycker mycket är så här att hon har ju vissa saker som hon tycker är väldigt viktiga och jag har en del saker som jag är viktiga. Och jag tycker det är extremt viktigt att pick your fights.
Mm.
Alltså att okej, hur viktigt är det här för mig? Och där kan jag känna ibland också med folk jag jobbar med eller vad någonting, att jag tycker någonting som bara, ja men det här är ju dens baby. Det är klart att jag inte ska säga emot det här, för att den personen är ju, det är jätteviktigt. Eller det här är ju mycket viktigare för den än vad det är för mig. Ja, men då kör vi på det. Så jag märker inte. Och jag och Ida, jag skulle säga grunden är väl att hon bestämmer det mesta. Och sen så har jag samma sak där. Pick your fights. Mm. När jag tycker att det här är superviktigt för mig. Ja, men då går jag på i det. Samma sak som hon gör.
Alltså, det låter som att du har väldigt stor självinsikt. Och att du kan vara, att du är ganska så här, jag bara tolkar nu, men att du ändå säger du har stor självinsikt och att du vad är det jag söker, att du ändå kan så här, ta ett steg ovanför dig själv, för det är många gånger som folk går på känsla och typ agerar i stunden och bara nej men det ska vara så här, men som att du kan ta ett steg tillbaka och bara just det där är viktigt för dig och mig. Det kräver ju en personlig utveckling och sin självinsikt, tänker jag, att vara så.
Ja, absolut. Det tror jag också. Jag har absolut inte alltid varit så.
Nej.
Men nu senaste 2 åren i alla fall har jag förstått vikten av att ha duktigt folk runt omkring sig. Och då finns det ju saker som de är mycket bättre än mig på. Då är det bättre att de gör det.
Skönt att komma till den insikten också.
Mm. Verkligen. Jag har ju varit en så här enstöring och gjort, verkligen känt att jag kan göra allt själv.
Mm.
Och att jag gör allt bäst själv. Och så kan jag självklart i många fall också tycka, i vissa områden så känner jag att jag gör det bäst själv. För att jag vet att jag är bäst på det.
Mm.
Och så är det liksom. Och till något annat motbevisas så är det så som jag är tyvärr. På vissa områden, jag har exempelvis väldigt svårt att ta säljmöten.
Mm.
Alltså överlåta säljmöten. För att jag känner mig, alltså jag brinner för det så himla starkt. Och känner att jag kan produkter eller vad det nu är så himla starkt. Sen har jag jobbat med sälj i 13-14 år eller något sånt.
Mm.
Så där har jag ju fortfarande utmaningar att släppa. Jag är intresserad av en fråga.
Ja.
Du pratar om fördomar och sånt. Du pratar om väldigt mycket så här, snälla fördomar.
Mm. Nu.
Du sa ju så här att ja, men han är ny människa och så.
Mm.
Så. Och det är ju kul. Men har du inte stött på, som jag vet också att du har gjort när du har läst exempelvis Flashback-tråden, har du inte stött på lite andra fördomar som är sådana här andra fördomar liksom, elaka fördomar
om dig?
Mm.
Jo, alltså
fördomar är ju något som man tänker är lite elakt.
Ja,
du pratar
precis.
Eventuellt om att det är så här mytoman lite, att det inte är påhittat lite så.
Ja, precis.
Där är tyvärr inte mycket påhittat.
Men jag tänker så här då, för att
svårt att hitta på sånt också kanske.
Nej, men det jag tänker är så här, du låter som att du har stor självinsikt. Alltså jag ska inte dissekera dig nu, det är inte det, utan men bara om jag tänker så här, du har ett fantastiskt CV, du har gjort typ allt, alltså jättemycket saker som många aldrig kommer göra, inte våga göra. Du går emot normer, du fixar naglarna, du vill utmana dig själv. Du har stor insikt kring hur du är som människa. Du säger, ja men här har jag utvecklats, jag vill utvecklas. Så här är jag där, det här behöver jag bli bättre på. Nu ska jag jobba mer med förlåtelse. Du vill bli en bättre människa och person. Du är väldigt framgångsrik. Du har startat företag som sägs ha så här, sålts för miljoner och Alex är så rik och liksom att du verkar både vara så här en genuint god människa och ha varit en liksom framgångsrik person. Och du säger, var är dina svagheter, dina brister? Var är det mänskliga? För det är väl det som kanske folk blir så här. Men alltså, är han på riktigt, för att allting verkar lite för bra för att det är så perfekt? Även då att du så här framstår nu som en fantastiskt mysig och trevlig och så här, genuint fin människa också. Och då blir man så här, vad är det för fel? Hur kan det vara så perfekt? Det kanske är det då?
Ja, men jag har ju svagheter. En av mina svagheter som jag brottas med, som Ida också inte tycker är helt hundra. Mm. Det är att jag har ett väldigt så här, kort temperament. Det är någonting som jag skulle vilja skruva ner lite grann. Det är ju en av mina största brister, skulle jag säga. Att om jag känner mig stressad så kan jag bli otrevlig.
Wow, du kan bli otrevlig om du är lite stressad.
Nej, men jag
det är dåligt.
Jag kan säga att om jag åker taxi exempelvis så är det så att jag skulle alltid vilja behandla, nej men alla jag möter, framförallt när jag sitter i en taxibil, så vill jag behandla den här taxichauffören schysst.
Mm.
Och i många fall så har inte jag gjort det. Och Ida i det här läget, hon har nästan aldrig inte gjort det.
Mm.
Det ser man också på våra Uber-betyg. Att jag har, jag vet inte, jag kanske har 4,6 eller något. Och det är ganska svårt att få så dåliga ändå, 4,6. Då måste man vara lite halvotrevlig. Och Ida har säkert 4,90 eller något sånt där. Men, och där vet jag, och jag identifierar det på mig själv, att nej, men nu är inte jag mitt bästa jag. Liksom. Nu behandlar jag en person som inte förtjänar det otrevligt.
Mm.
Nu tar stressen över mig. Så det är klart att alla kan göra det. Men jag vet också att jag ser ju exempelvis Ida, hon gör aldrig det. Alltså hon behandlar alla lika. Eller, ja, hon kan ha kontroll över den. Och där kan jag känna är en sak som jag behöver jobba på. Och det är också kopplat till aggressivitet. Att om jag inte känner att det blir riktigt som jag vill, som händer varje dag, så kan jag tända till liksom på 10 sekunder. Och då kan jag gå på ganska hårt. Och det är någonting också som är en svaghet som jag känner i alla fall. Det är klart att det finns vissa fördelar med att om det är något som inte går som man vill, jag går på hårt. Ofta så ändras ju till det jag vill då. Då får jag igenom det.
Mm.
Men jag känner också att jag kan kanske trampa vissa personer på fötterna. Eller att jag går på så hårt så att de kanske inte mår bra av det.
På vilket sätt går du på då?
Men jag kanske argumenterar hårt om det. Och berättar att så här kan det inte vara. Det här är fullständigt oacceptabelt. Och det är, nu kommer vi, om inte det här löser sig, så kommer jag skicka en skadeståndsanmälan på det här. Eller jag kommer göra det här. Jag kan liksom levla upp ganska hårt på någonting. Eller så här att det här. Jag är också väldigt, som du säkert har märkt nu, men jag är ganska rak och ärlig. Att jag är ju ganska ofiltrerad. Att jag kan bara säga det jag tycker och tänker och köra på. Men jag har mina sunda värderingar. Om jag är stressad eller det är något som jag tycker har blivit väldigt, väldigt fel, så kan jag hoppas att jag skulle vara mycket mer så här som jag har jobbat på, i en bubbla. Alltså att jag har en bubbla runt omkring mig hela tiden. Och allt som kommer mot den här bubblan bara studsar iväg. Vi säger så här att du har haft en fantastisk morgon med Edith och din man och du kommer hit. Men jag är på extremt dåligt humör. Otrevlig, svindrygg. Och sen går du härifrån. Och sen går du ut härifrån det här rummet. Och då träffar du någon annan som spiller kaffe på dig. Bara, men skyll dig själv, du ska inte gå emot mig. Hade det inte varit fantastiskt då att man är så liksom stark i sig själv. Att man i alla fall kan ha möjligheten att inte påverka så mycket av andra människor. Att nu kan jag stänga av det här och tänka det där. Så att, nej, men den personen kanske har haft en dålig dag. Jag vet inte den personens historia. Det är säkert hänt någonting. Det är lugnt. Men det är ingen fara. Och för att om man varje dag går upp och alla andra runt om en bestämmer hur man själv ska må. Då kan det bli ganska fel och då kan man må mycket sämre än vad man ska göra, för då påverkas man av biltrafiken, då påverkas man av allting.
Känner du att du gör det?
Jag känner att jag påverkas för mycket av händelser som händer i mitt liv runt om. Och att jag kan ha säkert ibland för stort behov att få igenom det jag vill. Att jag påverkas av det i negativ aspekt. Liksom. Att jag blir lite för mycket negativ. Och kan vara lite för stressad ibland. Och där är någonting som är min svaghet.
Intressant.
Eller svaghet tycker jag inte kallar det. Jag kallar det inte svaghet. Jag skulle kalla det att det är någonting som jag behöver bättra mig på. Samma sak, jag skulle inte säga att saker är misslyckande. Nej, det är ingen misslyckande. Det är någonting som du har lärt dig av. Någonting du har i bagaget som har blivit fel som du kan lära dig av och sen kan du göra bättre vilket område det än är. Det finns inga misslyckanden. Det finns bara saker som har gått till något annat och du kan lära dig av. Ofta kan det här misslyckandet vara det kanske bästa som har hänt och då är det ingen misslyckande.
Ja, när du pratar om stress, det påverkar ju alla människor. Många lever ju väldigt mycket i stress. Så läste jag en intervju för ungefär 2 år sedan där du sa att för det var någon journalist då som hade frågat sig, men du har jobbat så mycket och du gör det här men du har inte gått in i väggen än. Och då så sa du att nej, men jag kommer aldrig gå in i väggen. Och då tänkte jag, hur kan han ha blivit immun mot att gå in i väggen?
Jag förstår. Jag tror så här då, att nej, jag tror inte att jag kommer gå in i väggen.
Nej.
Sen kan det ju självklart hända händelser runt om. Om de mest tragiska händelserna skulle ske. Nej, men det är klart att jag skulle totalt brytas ner. Och att det skulle nog verkligen kännas som att vara inne i väggen. Men vi förutsätter att de här absolut värsta händelserna inte sker. Extrema dödsfall, tunga sjukdomar. Sen finns det säkert inga andra saker som skulle ta knäcken på vem som helst. Och sen tar vi att man lever i någon typ av vardag. Man har ett jobb, man har grejer som ska skötas. Sådär. Nej, i det läget så skulle jag inte gå in i väggen.
Men hur kan du säga det?
Ja, hur kan jag säga det då? Jo, för att jag vet vad som krävs för att jag ska gå in i väggen och inte gå in i väggen.
Okay.
Jag kan välja att gå in i väggen på en vecka om jag vill. Men jag... Ja, nu säger jag,
nej. Jag säga. Nej, men alltså anledningen till att jag tar upp frågan är för att jag liksom blir så här... Att säga en sån sak gör ju att människor tror att det är så. Att man så här kan... Att man kan
välja och inte välja.
Ja, precis. Och lite att det förminskar ju sjukdomen. Eller det förminskar liksom att så här... För det är, faktum är ju att det är den vanligaste orsakningen till sjukskrivning idag. Att folk går in i väggen och psykisk ohälsa och så utbredda så. Och det är klart att alla människor kommer inte att gå in i väggen eller bli utbrända. Men just att säga att man inte kan...
Nej, jag säger inte att jag inte kan. Ja. Jag säger att jag inte kommer.
Nej, men precis. Ja, men det är ju lite samma sak.
Ja, jag kan, men jag kommer inte. Alltså, jag tycker att det är lite olika saker. För att jag kan, ja det kan jag göra.
Mm.
Kommer, det handlar om att jag gör aktiva val så att jag inte kommer att göra det.
Så att du tänker att du jobbar förebyggande för att du vet att det finns
konstant,
en risk?
Konstant, hela tiden. Nej, risk. Jag tror att är man en människa så finns det en risk.
Mm.
För då är man bara en människa.
Just.
Och det jag tror också är att jag också... läst och hört att psykisk ohälsa och allt det är största och folk är utbrända mer någonsin sådär. Och jag tror att det absolut inte behöver vara så. Och nu kommer jag berätta skillnaden här som säkert många där ute kommer kanske tycka är lite provocerande eller lite jobbigt att höra. Och så här. Men det här är tyvärr sanningen. Och så här är det.
Wow.
Så här är.
Låt oss höra.
Och så här är det för mig. Sen så är det så att det krävs ju självklart massor av saker för att man ska kunna hantera det här på det sätt jag gör. Det krävs bland annat disciplin. Det krävs att man har en insikt på hur jag fungerar. Men jag kan berätta istället hur jag skulle kunna gå in i väggen på en vecka. Om du skulle träffa mig om en vecka skulle jag vara totalt vrak. Vi kan ta 10 dagar istället, så jag är nästan döende. Det är att efter den här intervjun så går jag hem. Jag kanske käkar på McDonald's. Jag drar en kvarting när jag går och lägger mig. Jag sover 3 timmar om natten. Jag sätter mig och kollar på film. Spelar lite tv-spel. Vaknar upp. Käkar extremt dåligt. Och sen kör jag här 10 dagar i rad. Jag skulle vara totalt utbränd. Jag skulle ha hjärtklappning. Jag skulle må extremt dåligt. Och skulle jag köra 10 dagar till, då skulle jag nog säkerligen också bli självmordsbenägen.
Men vänta här nu. Du säger att man går in i väggen om man sitter hemma i soffan och äter pizza eller äter skräpmat. Sitter i soffan och dricker lite alkohol då. Men det gör att du går in i väggen. Men inte extrem stress och massa jobb och prestation. Och...
Jo, absolut. Man kan ju slänga på att man jobbar 20 timmar. Det spelar inte så stor roll vad man gör. Man kan göra vad man vill. Man kan kolla på Netflix i 20 timmar och sova 3 timmar om dygnet. Man kan ligga på spa i 20 timmar och sova 3 timmar om dygnet och dricka en kvart. Så att det spelar ingen roll. Nej, allt okay. Det där kan göra vad man vill. Men om man är extremt ohälsosam, på det så kan man ju självklart slänga på massor av stressmoment och sånt. Men jag menar är att jag tar inte hand om mig själv överhuvudtaget. Okej, då vet jag det. Att gör jag allt det här, då kommer jag gå in i väggen, må jättedåligt, inte orka med någonting i livet. Och allt kommer kännas super, super dåligt. Vad är det då, om jag får prata klart bara.
Uh-huh.
Vad är det då jag ska göra för någonting för att inte hamna där? Jo, det är att äta hälsosamt. Det här, för det vet jag fungerar på mig jättebra. Jag vet att jag måste ha mina 7-8 timmars sömn varje natt. Jag vet att jag ska göra någon typ av sak för mig själv varje dag. Någon typ av träning. Att jag går en längre promenad. Att jag stretchar. Att jag springer. Att gå till gymmet. Att jag tränar. Att jag gör någonting varje dag. Så länge jag håller min kost, min träning och min sömn, då minskar det drastiskt för mig att jag ska kunna gå in i vägen. Så länge jag börjar tumma på det där, att jag börjar jobba lite längre, att nu sover jag bara 6 timmar, imorgon sover jag bara 5,5, 2 veckor senare så ligger jag på 5 för att jag har så jäkla mycket att göra. Jag kommer bli oeffektivare på jobbet, jag kommer känna ännu mer stress, jag kommer inte fått gjort mer för att jag har lagt mer tid, för jag kommer vara oeffektivare. Och sen så kommer jag må sämre och det kommer bara bli dåligt av allting. Jag glömmer att käka den här lunchen för att jag hade så mycket vid min dator att göra. Och så att det här är ju de sakerna som jag aldrig kompromissa på. Även nu när vi har Elvis så är det så att jag måste hitta någon tid varje dag. Sen säger jag varje dag, men det kanske sker 5-6 gånger i veckan. För att ibland kanske jag har tränat så hårt, jag är efterträningsverk, jag känner att jag behöver inte göra idag. Men min grej är varje dag, för då blir det 5-6 gånger i veckan. Jag måste hitta min tid för att göra någonting. Och den måste trycka in någonstans. Det skulle kunna göra att jag gör någonting hemma. Och sen behöver jag äta hälsosamt sånt. De här 3 sakerna, kost, träning, sömn, funkar för mig som 3 väldigt stabila ben. Och då går jag inte in i väggen. Och jag har haft hur mycket som helst att göra. Mm. Hur mycket som helst. Och jag har jobbat hårdare än säkert 99% av alla. Alltså jag har kört 7 dagar i veckan. 10-14 timmars pass. Alltså jobbpass. 7 dagar i veckan. Inte i... Alltså från och till i 14 år. Sen är det klart att nu kanske jag ligger på 4-5 timmar på lördag, söndag, på helgerna. Och sen är det Elvis nu som har kommit sig 6 månader tillbaka. Så nu har det blivit lite flexigare. Men innan det har jag typ legat så i så långt. Och då kan man säga att man borde kanske blivit utbränd. Sen handlar det också om att göra saker man tycker är kul. För att göra någonting som du tycker är tråkigt och dåligt av de här 10-15 timmarna. Nej, men då blir jag också olycklig. Eller jag mår väldigt dåligt. Så att jag försöker jobba med saker som jag har väldigt stor passion för. Och jag har jobbat på jobb som jag tyckte var helt pissiga. När jag drev mobil exempelvis. Så kände jag... jobbade med det i 2 år. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt tufft. Från att jag gick och var stjärnsäljare så gick jag in i Mobilio. Och jag kände till och med att jag var så stressad och tyckte att det var så jobbigt att jag började tappa hår. Jag började kunna dra i mitt huvud och dra bort. Och sen så fick jag med ganska mycket hår. Och då kände jag att det här ska jag absolut inte jobba med. Jag mår inte bra i det här. Och jag började tumma på sömnen. Jag började liksom vakna på natten och tänka vad jag ska göra, hur ska jag lösa det här, och hade liksom började få sömnsvårigheter. Då måste jag gå tillbaka till mina 3 ben. Okej, vad jag ska göra, jag ska inte tumma på de här grejerna, och sen så kommer jag tillbaka liksom. Sen slutade jag också med det.
Vad var det som fick dig att förstå då att så här, om jag fortsätter på den här linjen så kommer det inte bli något bra?
Nej, men det var ju att jag märkte att jag inte mådde bra i det. Och att jag började liksom tumma på några av mina grundregler. Och det är att jag ska äta hälsosamt. Det är att jag inte, alltså sen är jag också, jag har glömt bort en stor grej i allting. Jag dricker ju inte sprit och allt sånt där. Jag kanske gör det en gång per år eller något. Nu har jag inte gjort det på 2 år, men en gång per år. Det är också en stor, alltså är jag ute och dricker 2 gånger i veckan. Nej, men det är klart, då ökar sannolikheten för att jag ska må väldigt dåligt. Och sen så får man dålig sömn och allt sånt där.
Det du egentligen pratar om är ju att så här, hela tiden komma tillbaka till återhämtningen. Och det är ju det som är, det håller jag helt och hållet med dig om. Det är ju det viktigaste i allt. Att så här, så länge du har din återhämtning så kommer du ju hantera stress och påfrestningar och allting på ett helt annat sätt. Och det blir ju som en slags skydd om du har balans i återhämtningen. Jag vill bara lägga till för protokollet att man kan ju även bli sjuk och utbränd av att göra roliga saker. Att det är liksom allt som är fantastiskt och det är superroligt och allting sånt också. Bara för protokollet.
Ja,
anledningen till att jag tog upp det är bara för att jag tycker att det pratas så mycket om just det här att man säger så här, nej men jag kommer aldrig gå in i väggen, det kommer aldrig hända mig och så. Och det är väl lite det som är det farliga, att folk tror att så här, det är bara svaga människor eller det är bara människor som jag vet inte, jobbar inom vården eller det är bara kvinnor eller det är bara en viss typ av person. Så därför kände jag mig tvungen att ifrågasätta det uttalandet för att så här, det kan ju drabba vem som helst. Ja, nu jobbar ju du proaktivt och det är ju hela din räddning.
Drabba vem som helst. Jag tror absolut att det ökar när man ska få barn. Jag har en kompis till mig som har 2 barn och båda föräldrarna är utbrända alltså. De har totalt typ gått in i väggen och tappat livsglädjen. Och jag tror att det som har satt prägen på det är just barnen. För att det har blivit så himla mycket. Och sen har man allt det andra. Man ska vara en karriärsman, en karriärskvinna. Man ska göra på allt det där. Sen ska man ha en relation med allt vad det är. Som kanske var 100% fullt innan. Och sen kommer 2 barn in. Två skrikande barn, 2 barn som ger kärlek och vice versa, men tar mycket tid och man måste lägga extremt mycket på det, och de kommer in och avbryter i allt man har sedan innan, som har gjort att de här 2, jag vet inte om det kommer ta slut eller inte, men de har ju gått in i väggen båda 2 liksom. Och det har ju varit utmanande nu under hösten, att jag har fått lära mig ännu mer nu att lägga ut saker på andra. Och jag har fått en ännu större respekt för ensamstående mödrar, framförallt. Det är ju de som ofta är ensamstående, mer än männen då. Men för där är det så här, wow. Alltså där förstod inte jag hur stort arbetet är. Alltså att om du har 1, 2, 3, 4 barn och ta hand om allting helt själv. Alla de här nätterna som jag och Ida turas om med, att man bara kör hela det i sig själv och sen har man någon annan och sen har man något typ av jobb och man ska hantera det, och också respekten för att det här med att kvinnan tar hand om barnen och mannen jobbar, alltså det är semester att gå och jobba jämfört med att vara hemma och ta hand om barnen allting runt om. Alltså det är ju, om man kollar på jobbighetsgrad eller hur påfrestande det är, eller hur mycket det är i perioder, så är det ju lätt 10 gånger mer än att gå till ett jobb och sätta sig vid kaffemaskinen och snacka lite skit. Sätta sig vid datorn så tar man en och en halv timmes lunch. Alltså det går inte ens att jämföra. Det går inte ens, du kan inte ta lunch, du kan inte gå på toaletten själv. Du måste ha någon mer på toaletten. Du kan inte få, liksom, det är inte så att du kan
sitta och bajsa med någon i knät.
Exakt. Det är en helt annan nivå på liksom påfrestning, behov. Så där har man fått en helt annan respekt som inte jag visste om innan. Men de som är ensamma och tar hand om barn. Wow, säger jag bara.
Verkligen. Fasen Alex, jag måste släppa iväg dig snart. Jag lovade att vi skulle vara klara om några minuter. Men avslutningsvis då. Helt random, vad skulle du vilja säga till de som lyssnar och de som, framförallt de som följer dig? Som du kanske inte har möjlighet att säga i din egen podd där fokus är på gästen. Men så här, dina fans och följare, vad vill du säga till dem?
Ja, men jag skulle vilja ge ett slag för det som jag har pratat om en del. Att vikten av att gå sin egen väg. En av sakerna som många ångrar på sin dödsbädd, det är ju att man gör det som andra vill att man ska göra och inte det man själv vill. Så det är mycket det som är mitt varumärke, eller det jag vill promota. det är ju det att gör det du själv vill och lyssna inte så himla mycket och följ vad andra vill. Mm. Det är väl det. Och sen så när det här avsnittet kommer gå ut ungefär?
Om 2 veckor ungefär.
Om 2 veckor. Nej, men sen får ni supergärna också komma på min föreläsning. Och den finns ju på framgangspodden.se om du är intresserad. Den är magisk, grym, den showen. Och då pratar jag mycket om det som jag pratar om här också.
Mm.
Så det är väl liksom de slagen. Men att man ska göra det man själv vill. Och jag tror att det är allt för många som inser det lite för sent.
Mm.
Att man se tillbaka på att de senaste 20 åren, varför vågar jag inte göra det där? Och så, jag är också rädd hela tiden.
Är du det verkligen?
Ja, men jag är ofta rädd. Och men jag kan bara ta när jag jobbade på SBS Radio, jobbade där i 7 år och tjänade 150, 200 upp till 300 faktiskt tusen per månad. Mm. Vilket är verkligen jättemycket pengar och jag trivdes där superbra. Och då skulle jag säga upp mig för en startup. Då tänkte jag så här på att, nej men vad är det jag kommer ångra när jag blir äldre? Om jag ser tillbaka på mig själv, när jag är 80 kanske. Och sen hade jag en valmöjlighet där att utveckla mig och göra något helt annorlunda än vad jag hade gjort i 7 år. Och jag tycker inte det här är tillfredsställande så mentalt att göra samma sak. Och utöver med samma powerpoint och presentera för företag och hur de skulle kunna marknadsföra det via radioreklam. Så kände jag att då hade mitt äldre jag sagt till mig själv att nej men, vad är det värsta som kan hända? Du får väl söka jobb där igen eller söka jobb hos en konkurrent eller hoppa tillbaka. Vad är det värsta som kan hända? Och det gjorde att jag tog steget och vågade göra det. För jag var väldigt rädd att se upp mig. Framförallt var det det enda vuxna jag har haft. Det kändes ju som en familj och jätterädd. Vad är det som är där ute? Mm. Men sen när man vågar hoppa ut där ute, då märkte jag att det var inte så farligt. Och vilket jobb jag skulle ha en dag, så har ju jag släppt lite grann den spärren. Så då har man ju fått det där i sig att det är inte så farligt. Vad är det värsta som kan hända?
Du konsulterar din inre gubbe eller din inre tant, som jag själv brukar referera till.
Ja, men precis. Så det är väl en sak.
Det är ju faktiskt ett bra råd att våga se det. För då blir det plötsligt att man inte zoomar in sig på här och nu och det som är liksom i en. För det kan bli så stort annars. Så man zoomar ju ut lite och får ett större perspektiv. Och det tycker jag är ett bra råd överlag. Att så här, inte vara så detaljstyrda och se, som du sa, det här med att någon springer in i en och så spiller man kaffe och så blir man helt förstörd för att man spillde. Och så blir det så här, ja men, vad fasen spelar det för roll då? I det stora hela. Det kommer så här, ja du fick en fläck på tröjan, du kom in och går och gör ett bra möte ändå. Eller så här, ja du träffade en person, ni kanske skrattade lite åt det, vad fasen som helst. Alltså det spelar ingen roll. Att man zoomar ut från grejer. Bra, vad kul. Jag hade kunnat ställa frågor i 2 timmar till känns som, men du kanske kan komma tillbaka någon gång längre fram.
Jag undrar nu så här, av de sakerna vi inte har pratat om än, vad för ämnen tänkte du prata om utöver det vi har pratat om?
Jag ville ju gå tillbaka en del och prata mer om din uppväxt. Prata mer om det faktum att din pappa övergav dig och nu har du fått en son och liksom hela tankar kring det. Det måste vara... Jag har ingen aning om hur det är, men jag tänker mig att just att du som inte har haft någon pappa fick en son. Det måste vara väldigt speciellt, tänker jag mig. Så det vill jag prata om. Ja, framförallt liksom gå bakåt lite igen. Och kanske gå lite framåt också.
Spännande.
Vad hade du... Har du någon tanke om det jag precis sa?
Om ämnena eller svaret?
Mm.
Nej, men det är väl... Ja, det är väl en intressant fråga att ställa.
Har du en här? Nu är klockan 15:15. Hinner jag få ett svar på den frågan?
Ja, men absolut. Nej, men det kändes självklart häftigt att få en son med tanke på att jag själv inte hade en pappa.
Mm.
Men jag tror väl också att... Och det är klart jag var gråtfärdig och sådär, men det tror jag hade varit ändå. Jag tror att man blir det, oavsett om det hade varit en dotter, oavsett om jag hade haft världens mest närvarande pappa och sådär.
Så
hade det nog att det momentet att man får ett barn som man har med den personen man älskar är ju extremt starkt. Jag vet inte om det blev starkare eller inte för det. Det enda som det har gett mig är väl att jag ska vara extremt närvarande och att jag inte ska lämna det. Så det har väl varit så här väldigt starkt. Ja, det är väl liksom svaret där.
Du pratade om förlåtelse. Har du förlåtit din pappa för att han övergav dig?
Jag har väl inte egentligen... Alltså det att jag förstår att han försvann. För att han och min mamma bråkade mycket. Och det var... min mamma var väl inte mån om att vi skulle ha en relation. Så jag förstår att han försvann. Det jag kan tycka... som... så där vill säga, ja, det är vad det är. Men det jag kan väl säga känna att... Jag tycker det inte var så bra. Eller som jag kanske hade gjort på ett annorlunda sätt. Varför säger kanske? För att jag inte varit där. Man vet ju aldrig hur det är. Det är svårt att säga. Men det är väl
väldigt
att,
diplomatisk.
Vad sa du?
Du är väldigt diplomatisk. Är du inte svinförbannad?
Nej, men det är väl att han inte har tagit kontakt. Att jag sökte upp honom när jag var 23. Och han inte sökte upp mig på något sätt.
Mm.
Det är väl det som jag kan vara lite besviken på. Att om jag hade haft en son som jag ändå vet, även fast jag inte har någon relation och föräldrarna hatar varandra, så är det så här, jo, men man vet ju ändå när han blir 18.
Mm.
Och då kanske jag kan skicka ett brev eller göra någonting. Varför ska barnet behöva söka upp mig? Och den kan jag vara lite besviken på. Så här. Att det var ändå typ när jag var till 23, när 25 tror jag det var. Och det är ändå 7 år efter jag fyllde 18. På något sätt så kanske man hade tänkt att man skulle kommunicera. Det kan väl kännas så här, det här kanske var lite fegt.
Och ni träffades då, när du tog kontakt?
Ja.
Hur var det?
Nej, men det var en så jag är ganska realist, så att jag hade inte sett att det var någon så här, man springer och hoppar varandra och så där. Det där är ju en främmande person för mig som vi har något typ av biologiskt DNA. Men mer än så såg jag inte att det var, vilket gör att det var kul att träffas. Sen har vi haft lite kontakt efteråt då. Han har ju velat ta mer kontakt, men jag har ju så här, han har inte varit i mitt liv och jag har inte varit i hans, så att jag har ganska mycket på min to-do-list och göra varje dag, så jag har inte bara haft behov av att... mitt behov var att se och veta att han finns. Sådär. Sen så var det med att nu när pusselbiten är klar.
Tack för svaret på den sista frågan där. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Det var jätteroligt att prata med dig.
Ja, men tack själv. Stort tack att jag fick möjligheten att komma.
Och nu får ni lyssna på Framgångspodden och komma på föreläsningsturnén, helt enkelt. Och följa Alex på Instagram.
Absolut.
Bra. Tack för att ni har lyssnat.
Ha det bäst.
Hej då.
Ciao.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig, så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.